Jag tycker på ett sätt att det är konstigt, ja, att man här i Finland inte har uppfunnit någon form av medel eller maskin eller, inte vet jag, alltså kanske någon form av liksom kroppsrörelse man kan göra, men alltså någonting som skulle få bort barr. Alltså att vi bor ju ändå i ett land där det finns mestadels barrskog, och varje år kring jul så har man, drar man in då en gran, och sen har man ju barr omkring sig, alltså tills nästa jul, och så tar man in en till gran och så barrar den, och man hittar ju de här barren överallt, och man dammsuger dem och de ramlar ut ur dammsugaren och de fastnar i strumporna och kläderna och i katterna, och sen lever man bara i barr, och man är bara sådär att nej, finns det inte något man kan göra? Varför finns det inte något man kan göra?
När du frågar ju efter vad man har uppfunnit, och svaret är ju dammsugaren, men den nämner du, så den är tydligen inte tillräckligt nu då.
Nej, men nej, utan det ska måste finnas någon så här special Barack Obama dammsugaren, alltså som en robotdammsugare som skulle vara liksom inriktad på bara barr. Och så dundrar den omkring och tar upp liksom smuts också, men att den har så här något speciellt så här amerikanskt munstycke som är utformat för att bara suga in de här vassa barren.
Men alltså dammsugaren är ju just det du beskriver, det måste vara något specialmunstycke.
Men ja, men vanlig dammsugaren, det faller ur, det funkar inte.
Ja, men vet du, jag möter på sociala medier nu också människor som publicerar bilder på sina misshandlade granar, alltså som har tappat hälften av sina barr. Mm. Och det här händer årligen, och jag förstår mig inte på dessa människor. Vi har väl inte ett enda barr på golvet, och inte hade vi det i fjol heller.
Man slutar att vattna dem.
Alltså det är det gör man förstås inte. Man någonstans tar ju hand om sin gran.
Nej, alltså någonstans där kring nyår, så då bara, när man liksom stiger upp på morgonen och så ser man granen, så bara fylls man av så här, vet du, jag hatar dig. Alltså att det blir så här, en så här stark avsky över all pynt som finns, och då ska liksom allt bort direkt, och granen bara, man vill bara att den ska liksom dö plågsamt.
Jag och Kajus vaknar, och så går vi ner för trappan och så säger vi hej till granen och frågar hur den har sovit, och så säger Kajus tack bra, han låtsas vara granen. Mm. Och så går vi vidare till vässan. Jag blir på bra humör när jag ser granen. Jag är så här att oj, tänk att vi delar vårt hem med en sån här levande vacker varelse.
Ja, men det är ju en levande
ljummet vatten
som skiter barr sen överallt, och det värsta är ju då att när de då har dött, och man är så där att nu får du ut, så då tar man i dem, och då är den så där att jag lever nog ännu. Och så är det som en explosion av barr i ögonen och på kroppen och överallt. Och så blir man arg och skakar om den, och så strittar det barr liksom in i pastalådorna i köket. Och sen när man kastar ut den så fastnar den i dörren, och man står där och håller i och bankar och smäller, och så barr far överallt in i ögonen och munnen.
Jag såg en reklam där, alltså Arnold Schwarzenegger gjorde reklam för någon sorts, alltså någon borrmaskin, alltså helt, är det någon sån här random märke som man hittar i random järnaffärer?
Det är väl för det här, alltså det är väl i det här, alltså det här tyska lågpriskedjan, så har han gjort reklam för borrmaskiner.
Ja, alltså först så tänkte jag det var AI, alltså någon bluff. Mm. Men det var det ju inte, och jag förstår mig inte på det, varför han gör det. Mm. Hur mycket han har fått betalt, och även om han skulle få 500 000 för att göra,
ja, men han är, det är ett jättebra exempel, alltså att om Arnold Schwarzenegger skulle sälja tyska borrmaskiner, så jag skulle stå i kö för att köpa den.
Nej, men jag undrar bara hur mycket liksom Electrolux skulle måste betala Barack Obama för att få lansera en Barack Obama-sugare som då tar upp barren på ett synnerligen effektivt sätt.
It gets out the bar, get out!
Så pratar ju inte Obama till.
Nej, men Arnold Schwarzenegger!
Men det var ju Obama de skulle ha. Look. Pratar Obama.
Vad är det här för imitation? Look.
No, men allt han säger börjar med look. Och sen så kommer det något profound. Men vad säger han då? I'm gonna get your needles out. Man kan inte låta, han har ju så mörk röst också.
You need my machine to get him out.
Lättare med Arnold nu. Innan du frågar mig vilket det konstigaste stället jag har haft sex på är, så skulle jag vilja komma med ett sånt här snackstips. Och det är ju ofta du som kommer med såna. Så jag är ganska ivrig nu, dels att jag har ett sånt tips och sen förstås att höra vad du tycker. Mm. Eller om det här är någonting som du har testat, och om inte så är det här faktiskt ett sorts scoop.
Ja, före jag frågar det konstigaste stället du har haft sex på, får jag berätta min fördom om det här snackset som du just kommer att avslöja?
Det här är någonting bra, alltså det här är inte någonting som jag nu bara...
Men jag bara så här, min divinering här är att det här snackset som...
Din vadå?
Min divinering.
Din divinering?
Ja, jag divinerar. Alltså jag förutspår.
Divinera?
Ja.
Det finns inte ett sånt ord, Ted.
Det kommer att vara ett snacks som är svårt att få tag på. Som kräver alltså någon form av specialingredienser från någon specialbutik, färska. Som bara fås under vissa säsonger. Det kommer att vara någon sån här konstig krydda som ingen har hemma. Och så kommer det att försöka uttala det på något så här speciellt sätt. Att det kommer inte att ha ett vanligt namn.
Nu vill jag som Brasse Brännström i Fem myror är fler än fyra elefanter ropa fel, 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 fel. För allt du sa var totalt fel. Det här är något som vem som helst kan köpa i vilken butik som helst. Och det är billigt och det är också någonting som alla redan har smakat på. Men grejen är att jag har nu liksom löst en ny sorts kombination som skapar mervärde.
Ja, jag är skeptisk.
Jag måste ju berätta vad det är nu bara. Det här blir för luddigt annars. Alltså, du vet ju hur man gör smörgåsar.
Mm, med kniv och smör.
Ja, och så sätter man smör på brödet och så kanske någon ost eller kanske någon gurkbit eller kanske någon korv eller någonting.
Ja.
Nåja, men nu har jag då det bästa nya pålägget.
Jaha.
Och det är surskorpor.
Nej, det är det inte.
Jo. Hear me out nu. Gör alltså en helt vanlig smörgås och gör den så som du tycker om.
Ja, men vad är det för bröd? Vilket bröd?
Alltså jag har bara testat med rågbröd och med vetebröd. Men jag antar att det går med det mesta.
Ja, men ett ljust bröd, surdegsbröd, ja.
Ja, och sen så sätter du på smör och så vad du nu har för pålägg. Mm. Och sen så toppar du med en inhemsk surskorpa som du lägger på som pålägg.
Alltså det låter profanskt. Ja, det gör det ju.
Profant heter det. Divinerade. Ted. Du har för nyordsgrej nu i början på året här. Men
så du sätter det som en konstig hatt? Alltså så att det blir ett så här konstigt krasande, fast det är en mjuk smörgås.
Ja, alltså det här är inte så mycket smaken som just den taktila känslan i munnen. Alltså när det är någonting frasigt och krasigt i smörgåsen som dessutom gifter sig med de övriga smakerna på ett väldigt naturligt sätt, för att det är ju bröd också. Och det här går också, vet du tar en näve popcorn och så trommar du in en surskorpa i munnen strax efter och blandar det med popcornen.
Varför skulle man göra det?
Det är helt överraskande gott. Alltså, och det här crunchen är så otroligt satisfying. Mm. Och alltså, det här är så pass gott. Och alla som jag har sett prova det här håller med mig. Att jag tror att jag är någonting alltså världsunik på spåren. Mm, det är som när de här Ben & Jerry, alltså de heter ju så, de som skapar den här glassen. Ben och Jerry. Mm. Så de kom ju på att man kan sätta kakdeg i glass.
Ja.
Och det är ju ett genidrag.
Ja. Ja. Kai, alltså till skillnad från dig så jag är öppen för att smaka nya saker, så jag kommer att prova det här, men jag är nog jätteskeptisk. Alltså jag tror att min skepsism så förvärras också av att jag såg idag en nyhet om, det var väl någonstans i Texas tror jag, så var det en chef på ett fängelse i Texas som såg exakt ut som du tänker dig att en chef på ett fängelse i Texas ser ut, alltså med hatt och med handlebar mustaschen och så här väldigt överviktig. Och så stod han då och pratade om I'm gonna give him a warden's burger. och Wardens Burger, så det var då alltså en hamburgare som det var satt äckliga saker i, alltså så där saker som man just kunde äta. Och han hade nu fått kritik för det här, alltså för att när fångarna hamnade i isolering, så då fick de bara Wardens Burger 3 gånger om dagen, som var alltså något riktigt äckligt, och det var den enda maten de fick. Och nu har då folk tyckt att det inte riktigt lämpar sig det här. Och
det här låter ju som att det är against the constitution.
Ja, det var då en intervju med honom där han liksom satt då med lite så här smulor i sin enorma mustasch och sa att they're in prison, god damn it!
Men det här skulle ju kunna vara alltså, jultomtens burger, alltså någonting som alla vill ha, alltså något riktigt som festligt och glädjande.
Ja.
För alltså när man tar en togga av det här, man är ju skeptisk, för den ser ju inte klok ut, den här sandwichen man har med en surskorpa på, som ett sorts som en sheetbox ovanpå den här smörgåsen.
Ja,
men sen när de gifter sig och när man har den här crunchen i sitt huvud, så alltså det är fantastiskt, och jag rekommenderar alla att genast efter att ni har lyssnat på det här gå och testa och blanda med allt möjligt, med popcorn, med chips, med allt möjligt.
Jag är mest skeptisk till det att den här liksom kidboxen, när den träffar tänderna, att det blir liksom att det blir utmaningar där med de andra påläggen. Alltså jag skulle förstå det här lättare om det skulle vara så att du gör det som du sätter en vanlig liksom brödskiva ovanpå kidboxen. Alltså så att det blir som en hård biff.
Det går ju också. Om man är orolig för sitt garnityr så går det förstås också. Mm. Det är numera det här att man blandar något mjukt med någonting som krasar och frasar.
Ja. Kai, vad är det konstigaste stället du har haft sex på?
Vi måste ju ta en jingle emellan idag.
Innan du svarar på den där frågan så måste jag ju bara säga vad det väcker för associationer.
Jaha.
När man äter i sängen, surskorpor till exempel, så det gör ju jätteont. Och när man dessutom har barr med sig i sängen. Och jag börjar bara tänka på den här Wardens Burger. Alltså att det är ju nästan en form av fängelsestraff det där. Alltså att man ska tvingas sova i en säng med skorpsmulor och barr. Och att det är liksom den enda madrassen som finns tillgänglig.
Men klottar du mycket när du äter? Alltså det som ramlar och du har det som blir som smulor efteråt?
Nej, alltså inte mer än någon annan. Men att nog uppstår det ju smulor när man äter kidboxar. Det gör det ju förstås.
Men du kan väl hantera dina läppar och din mun? Jag förstår att Kaius lämnar ju efter sig smulor när
men när man äter i sängen, Kai, då är det ju nog lättare att smula då.
På vilket sätt?
Nej, men för att du ligger i konstiga ställningar med din telefon så att du kan se på tecknade serier medan du äter maten i sängen.
Det konstigaste stället du har haft sex på? Sängen medan du åt?
Ja. Det skulle nog vara svårt att äta samtidigt.
Men hur länge ska ni ha den där granen inne nu då? Om den
Nej, men den är utslängd. Jag slängde ut den idag. Men det är ju det att nu är det ju barr överallt.
Och du har provat dammsuga.
Ja, jag prövar dammsuga. Jag har allt.
Du provar sån här kvast, vet du, sån här som man drar längs golvet, vet du, eller en sopkvast. Alltså, vet du.
Alltså en borste menar du?
Har du provat borsta golvet med något?
Det har jag.
Men ni måste nog riva huset och bygga ett nytt. För ni kommer ju aldrig att bli kvitt de där barren.
Kai, varför ska jag fråga var du har haft sex?
Nej, jag är glad att du frågar. För det är ju på något sätt, i något skede av livet så lekte man ju sanning och konsekvens. Det var mycket så här på efterfester och sånt hemma hos någon när man studerade. Så var det någon som snurrade flaskan och så skulle man då svara på frågor. Och sen så var det ju alltid då, vad är det konstigaste stället du har haft sex på? Och jag fick aldrig den frågan. Och jag hade alltid som det bästa svaret. Och jag fick aldrig berätta det för någon. Mm. Det som stör mig än idag, att jag inte fick göra det.
Okej.
Okay. Och jag kommer att tänka på det nu när USA anföll Venezuela.
Mm.
Och förde bort president Maduro. Det är ju nog en, alltså, jag har som de senaste kanske 10 åren noterat att alltid typ för första veckan i året så händer någonting som kommer att som lägga prägel på året som kommer. Det är som alltid något skit som händer riktigt i början av året.
Mm.
Det var ju 6 januari var ju en sån till exempel. Och jag tror David Bowie dog i inledningen av 2016 eller vad det nu var och så här. Och det är som nästan alltid. Och nu var det då plötsligt då så ska USA dit och styra Venezuela. Det är ju en helt absurd idé.
Mm.
Och det är ju precis det som Putin gör i Ukraina. Eller han vill ju störta regimen och styra landet tills det uppför sig som han vill. Och det är ju det som USA nu uttryckligen säger att de vill göra med Venezuela. Inte ska det ju gå till så här i världen. Jag vet inte om jag är extra orolig nu för att man har ett, alltså en nyfödd eller som två småbarn som man ska som skydda och ta hand om.
Mm.
Och så blir världen bara mer och mer galen.
Jag kan tänka mig, Kai, att det här kanske var en orsak varför du inte var på så många fester när du studerade. För alltså om det kommer de där svaren när man snurrar flaskan, så då blir nog festen lite tråkig.
Nej, men nu, jag är ju på väg mot det här, vad jag tänkte på. Men att, är du inte alls orolig eller förbannad när något sånt här händer?
Det väcker av ett nytt år? En massa känslor. Men det har varit så många år nu, så man är bara så där att man bara sitter och stirrar och är så här, okej, okay, ja, jag antar att världen ser ut så här nu då. Och så blir det jätteviktigt sen att fundera på surskorpor eller bar eller något annat för att distrahera en från nyheterna. Det är ju inte roligt när ledare för globala makter tar beslut som ser ut som att de ska ha blivit snurrade med en flaska.
Jo, ja, nej, alltså hemska saker. Men i alla fall, USA har ju gjort det här förr. De invaderade ju Panama på 80-talet och störta Manuel Noriega. Det var väl George Bush den äldre som var president då. Och det var ju också kontroversiellt. Och de avsatte ju honom. Han var ju en sån här latinamerikansk diktator som också hade några kopplingar till knarksmugglingen till USA, och så motiverade de det att nu skulle de liksom avsätta honom. Men säkert hade de ju också andra intressen i Panama. Nu känner jag inte till, eller jag minns inte hela historien. Men de har ju som gjort det här förr. Och Manuel Noriega, så han var ju en jävel och styrde sitt land grymt och njöt själv av ett lyxigt liv. Och han hade en sommarstuga på stranden, och i den stugan har jag haft sex.
Du har haft sex i alltså någon form av diktatorstuga?
Ja, på stranden. Den var övergiven nog, den här stugan. Men
alltså i Sydamerika då?
I Panama.
Ja.
Men, ja.
Så du bröt dig in alltså den före detta diktators stuga, strandstuga, och så har du sex med någon där?
Jag och mitt ex var ute och gick på stranden, och så stötte vi på ett övergivet fint hus.
Ja.
Och det här var helt då vid strandlinjen, och det fanns inga andra hus i närheten. Där, alltså, man såg att det här hade varit ett stort, snyggt hus. Det var liksom pool, det var tennisbana, det var grejer. Men det var som helt som övergivet och mörkt och tyst, och det var sprickor i liksom den här betongen, och växte träd på altanen och så här.
Men jag är så fascinerad, för att det här är på något sätt den här liksom, det du beskriver är ju den här skräckfilmstropen som jag alltid har varit så upprörd över. Alltså att på de här, man går då och så är man så där i Transylvanien, och så är man så där att ska vi få in i det här slottet där det sägs att Dracula suger blod, och så går man dit och så här, ska vi ha sex i spisen? Och så alltså, att de gör sådana där saker.
Som, ska vi öppna det här kistor och knulden?
Så där att det är som en sån här miljö där det skulle vara noll chans att man skulle vara så här tänd på att göra sådana grejer. Men du säger nu att det har inträffat.
Nej, men om man är på en sån här kärlekssemester.
Ja, men inte blir man ju upphetsad av diktatorer inte.
Nej, men vi visste inte att det var Manuel Noriegas hus då. Men sedermera fick vi veta då att det var det. Och att det hade blivit bombat. Och det har sett ut så där sedan dess.
Så du pratade sen, alltså på kvällen efter så satt ni då i hotellbaren, och så pratade du med alla sydamerikaner du träffade där, var ni hade haft sex på stranden kvällen före, och de var så där att
jag sa inte att vi hade haft sex, men jag sa att vi hittade ett sånt här hus dit en 2 kilometer ner längs stranden. Att vad är det för hus? Det var så fint det. Och så var det då att det var hans. Ja. Men tänk att jag aldrig har fått berätta det här. Liksom, för det här är ju ändå, alltså den här vinner ju. För att liksom, människor är ju så här att
ta ut en gång.
Det är en skidbox.
Vi är på trösko.
Så det. Men ändå att alltså, speciellt när man först säger det, att man har knullat på Manuel Noriegas sommarstuga. Ja. Så då undrar ju människor att, what?
Ja, ja, alltså det är helt bra. Men det blir ju då att, men följdfrågan är ju då att, för att man ska kunna förstå det, så är det ju då att vem är Manuel? Och så måste du liksom prata då hela den där backstoryn om Panama och USA och George Bush och sådär. Och då är det ju inte någon som vill snurra flaskan längre sen efter det.
Nej, men det är väl just sånt man vill höra när man snurrar flaskan. Alltså någon som drar en bra historia.
Det märks nog att det är modersmål och litteraturvetenskap du har studerat, Karl. Det är intressant med snurra flaskan, för att det, om man tänker sådär, alltså i ungdomen och sådär, kanske också som vuxen, men att jag tenderar kanske att ta ett så här ett steg åt sidan i de flesta så här sociala sammanhang, att jag är lite mer sådär ur ett outsiderperspektiv. Jag har ingenting emot att vara liksom innanför, men det är inte någonting som jag kräver heller, eller uppmärksamhet. Men att på de situationer som jag har varit där man har lekt snurra flaskan, så det är ju alltid såna där personer som på något sätt kanske har någonting manipulativt i sig, som kommer med flaskan och är så där: ska vi leka snurra flaskan? Att det är aldrig någon som, det är aldrig någon vanlig person som ska Uno, Trivial Pursuit, snurra flaskan, utan det är alltid någon där som man märker att här finns det någon agenda, att här är det. De vill skapa något drama, det är någon hemlighet de vill luska fram, eller det är någonting som de försöker på något sätt åstadkomma i rummet genom att föreslå det.
Ja, men du kan ju inte jämföra Uno med snurra flaskan. Alltså snurra flaskan är ju som ett utpräglat sånt här förfest, alltså så att man ska få upp stämningen och så att folk ska bli lite så här.
Ja, men det finns många lekar som kan vara förfestaktiga och som kan få upp stämningen. Men det är någonting med snurra flaskan, alltså det är ju det där att det är den som flaskan pekar på som är offret, och sen är det någon annan som på något sätt hittar på den här sanningen eller konsekvensen. Det är ju det som sätter så mycket makt i andra.
No, alltså man har ju blivit mindre och mindre intresserad av andras privatliv med åren, och det är ju ganska skönt att liksom hur andra lever sina liv och alla egenskaper som andra har, så är inte helt enkelt så jättespännande längre, och det är skönt, man bryr sig inte så mycket. Men då så var det ju hård valuta, och man gick ju med i det här snurra flaskan spelet för att det fanns en chans att man skulle få veta någonting riktigt som hemligt och oväntat om lillen. Men så liksom insatsen är ju att man kanske själv måste avslöja någonting.
Ja, det är det. Och sen är det ju också alltså att det är ju den som inleder spelet som då snurrar. Så det är ju den som på något sätt säger vilken svårighetsnivån är. För att om den första då, om jag säger att nu ska vi leka snurra flaskan, och flaskan pekar på dig, och så säger du konsekvens. Om jag då säger att du ska, inte vet jag, hångla med luftkonditioneringen eller någonting, Så då är det liksom på en viss nivå. Men om jag säger att du ska attackera Venezuela, så då är det ju på en annan nivå. Och det är ju jag som, utgående från vad den där första frågan eller kommandot är, så baserar det sen, det sätter nivån på alla andra kommandorna i resten av spelet.
Ja, och sen så är det ju förstås då viktigt att hitta rätt nivå, för att om det är som för mesigt så är det ju inte roligt.
Nej.
Men om det är som för grovt eller för på något vis intimt, så då är det ju inte heller roligt, eller det är som inte det heller.
Nej, men det är precis det där som jag menar, alltså att det är de människorna som har väldigt bra koll på det här socialt manipulativa, hur det kan föra upp och ner, att det är de människorna som föreslår alltid att vi ska leka den där leken. Sådana som är osäkra på vad det där är, alltså det är ju inte blyga människor som drar fram snurra flaskan, om vi säger så. Men det där är kanske en lek som kommer att försvinna det där också. Alltså, de här unga generationerna, så de dricker ju inte och de fäster ju nästan inte något heller. Så att det här är kanske någonting som, ja, det försvinner.
Har de flaskor mera?
Jag vet
eller är det
inte.
Bara liksom purkar med energidryck nu, eller vad är det?
Jag tror inte ens de dricker det något mer.
Snurra vadå?
Är det samma som scrolla?
Scrolla flaskan.
Men vi gör det på Snap istället. Jag blir alltid upprörd också när man slänger ut granen. För att när granen är ut ur vardagsrummet där man ju oftast har den, så står man ju där då bara överallt förstås, men sen så står man där och så är man så här att har det varit så det tomt på väggen? Har inte vi haft nöje? Och sen är liksom, för man har blivit så van med att granen tar upp så mycket plats, så att sen när den är borta så känns det som att vardagsrummet är så där att nej, men det här, så här kan nu får vi måste ändra allt. Alltså det är ändå någonting som har tagit påverkat det visuella så mycket och sen är det helt borta. Att det borde finnas något, alltså det går så snabbt, det är liksom från 100 till 0 på en gång. Alltså det borde finnas någon sorts så här övergångsmöbel, alltså som någon träbock, någon så här 200 knutbock eller någonting som man lyfter in och sätter den där som granen var, och att den är liksom dubbelt kortare än vad granen var, så att den är inte lika stor men att den är lite mindre. Och sen när det går några veckor så då sätter man liksom pingsta bocken eller något som är lite mindre, och sen till sist sätter man minsta bocken, så att det blir som en sån här övergång till någonting normalt.
Ja, eller att man alltid ska ha ett träd i vardagsrummet, men att man byter ut det här trädet då enligt säsong och enligt alltså festen som man kanske firar, eller enligt stämningen i den årstiden.
Ja, och då kan man ju också få att det blir ett mindre och mindre träd hela tiden, så att det är så här krymper, ja, långsamt.
Och så vet man ju då också att om det är parr på golvet, så då har det ju varit jul eller vinter. Men sen när det börjar liksom ligga björklöv liksom i soffan och liksom
vet du vad?
Diskmaskinen.
Det är inga problem med björklöv. De är bara att dammsuga upp. Det är bara med barren, ja, som problemet är.
Det är ju ett helvete förstås för alla allergiker det här. Sen,
ja,
att man som tar in själva björkarna i hemmen när de börjar pollinera.
Så här är det ju nog. Om man har pollenallergi, nu är det ju moder jord som försöker säga dig någonting då.
Ja, jag vet inte vad de försöker säga. Men flytta till liksom norr om trädgränsen, eller vad är det?
Ja, nej, men att det är bara, jag har alltid tyckt att det här är intressant, alltså att liksom att det som det finns mest av på jorden så är man allergisk mot. Att nu känns det ju, det måste ju kännas, jag är själv inte pollenallergiker, men jag kommer säkert att bli det nu efter att jag sa det här. Men att nu känns det ju på något sätt som att moder jord inte vill att du ska vara här.
Eller att träden inte vill att du ska vara här.
Ja, men moder jord är ju träden, Kai.
Nej, jag blev ändå på något vis lite som fascinerad av den här idén att man borde ha någon sorts övergångsmöbel.
Det här är inte bara jul, jag tycker också att det här är när det är kalas, så pyntar man fint och så är det inte längre kalas och så är allt borta. Då borde det också finnas övergångspynt efter det. Alltså mjukare övergångar, alltså sådär. Varför måste det vara så skarpt alltid?
Jag har ju glatts över det här att man allt längre har kvar julbelysningen i städer och så här. För att ändå när det är så här mörkt så är det ju jättefint med lampor.
Ja, exakt.
Och det är nog någonting som är väldigt så här, just när man har barn också, att nej, men nu ska vi städa bort allt som är fint. För nu, ja, är jul slut. Ja, nu ska vi ha det som tråkigt i några månader.
Ja, exakt. Och det finns inte liksom, plockar inte fram något annat. Utan att det är liksom de här mellanrummen, mellanpunkten, det är de som är tokiga. Mellanrumsmöbler, det är ju det som det behöver vara. Mellanrumspunt.
Nu efter julgranen då, vad tar man in då i januari? En januari-sugga. Så har man en gris som går omkring i vardagsrummet.
Ja, men det ska man ju inte kunna ha. Alltså de måste registreras, man måste ha tillstånd, det specialdiet, det är ju inte, det var inte.
Nej, men det här skulle vara, alltså de skulle vara uppfödda för att bli januarisuggor förstås. De skulle, alltså det här skulle vara löst, Ted. Men alltså inte att man måste börja med en byråkrati, man måste bara välja storlek och så har man den där då i.
Att när man har den, man har den liksom i shoppingvagnen, så bipar de den bara och fyller i Forströms januari grisen fot i det. Och så får man, så har den alla vaccinationer och man får liksom allt man behöver och så har man, men äter man upp den sen då, eller hur funkar det?
Man slänger väl ut den. Den får far i naturen sen, liksom man har den inne bara ett tag.
Det enda jag gillar med det där är på något sätt det där att man puntar ett djur istället för ett gran. Det tycker jag om. Och sen att man kan bara öppna dörren och säga att nu är du fri. Och så ska de liksom grymta iväg då. Och liksom julgransbollarna för åt alla håll. Alltså att man inte behöver liksom slänga ut den här granen, utan att man släpper ut ett djur. Och att det får liksom springa ut i skogen själv.
Det skulle vara jobbigt i stan när de släpper ut dem i trapphusen då. Att nu är det februari. Stick iväg.
Jag var som en gris på vägen. Jag var nog så sen.
de sprider ut sig i skogen och så börjar de så här förvildas. Visste du det, att grisar blir så? Alltså att om du tar en helt vanlig gris och släpper den lös i skogen, så blir de till vildsvin. Alltså att de muterar, blir stora, håriga, får päls och deras betar blir liksom enorma.
Men är inte vildsvin en egen djurart?
Alltså ja, men grisar blir... Grisar, om de får göra precis vad de vill i skogen, så blir de till vildsvin. Är det inte otroligt coolt det? Och tänk om det skulle vara samma för människor. Att om man bara får göra precis vad man vill i skogen, så skulle det börja liksom växa betar ur munnen. Och...
Så började det växa cowboyhatt och revolver på er. Och en handlebar mustasch. Forstrumburger!